Vilket år vi har haft. Två stora val i Finland, ett stort val i USA. Riksdagshuset har blivit nedklottat av klimataktivister. Det är det varmaste året i historien hittills i alla fall. Och just nu, om jag ser ut genom fönstret här i Helsingfors, så verkar den snön vi har regna bort. Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle idag med mig, Alexander Bejar, och Maja Nordman. Och den kommande kvarten ska vi ta en tillbakablick på hur år 2024 har sett ut. Så där i nyhetsvägen. Då jag öppnar första sidan på svenska.yle.fi från den 7 januari i år, så handlar nyheterna om dörrar som har lossnat på Boeing-flygplan, om hur smällkall vintern var just då, lavinolycka i Pallastunturi, Musse Pig blev public domain i USA, och Åbo universitets centralsjukhus, där hade man haft brist på läkare under julhelgen. En del av de här sakerna känns ganska bekanta, medan jag ju nog måste medge, också som den nyhetsälskare jag är, så finns det en hel del som har hunnit glida ur mitt minne för att göra plats åt andra stora nyhetshändelser i år. Och nu då vi går mot jul, så tänkte vi här i Nyhetsspåren att vi skulle summera lite nyhetsåret som har gått och hjälpa dig också att friska upp minne inför diskussionerna vid julbordet. Och för att göra det här så har jag bjudit in min kollega Maja Nordman. Hej Maja.
Hej.
Om vi tittar tillbaka på året som har gått, Maja, den 7 januari 2024, det som slog mig först var det faktum att vi hade en annan president än den vi har just nu. Jag hade liksom glömt bort att i början av året så hette presidenten fortfarande Sauli Niinistö.
Ja, han har ju inte alltid hett Alexander Stubb. Det var ju faktiskt presidentval i år. Det jag minns från det här valet var att det blev ganska internationella nyheter att våra kandidater var så snälla med varandra.
In an unlikely celebration, the winner stopped by his opponent's campaign party as a show of friendship between the pair.
Jag vet inte, jag undrar om det säger mer om vårt eller resten av världens diskussionsklimat att det här blev nyheter.
Kampen stod ju mellan Alexander Stubb och Pekka Haavisto. De tvistades där om vem som skulle få nycklarna till presidentslottet. Alexander Stubb vann som känt. Nu får vi vänja oss vid tre saker och ny belysning på slottsbalen som tydligen skapar mycket diskussioner. Men att, som du nämnde, det var kanske inte ett jättedramatiskt presidentval i Finland. Ett betydligt mer dramatiskt presidentval och ett kanske nog på ett sätt större presidentval såg vi ju i USA. Först tävla den sittande presidenten Joe Biden mot den tidigare presidenten Donald Trump. De möttes i en valdebatt som av många beskrevs som katastrofal, särskilt för Joe Biden, vilket sen då ledde till att Joe Biden böts ut mot Kamala Harris, som också ställde sig i en debatt mot Donald Trump. Donald Trump hävdade att invandrare åt amerikaners husdjur i Springfield, Ohio.
They're eating the dogs, the people that came in.
Det här stoppade inte Donald Trumps väljare. Det kanske däremot gav ännu mera, hällde ännu mera bensin i elden. Sen vann Trump med en ganska klar marginal. 312 elektorsröster mot 226. Kan du gissa, Maja, hur många saker Donald Trump har lovat att han ska göra på sin första dag i Vita huset?
Oj, det är många saker man har hört. Jag tänker gissa på 35.
Du är nära. 41 saker har tidningen Washington Post kartlagt att Donald Trump har lovat att han ska göra så fort han sätter sin fot i Vita huset igen. En av de största sakerna som han har lovat är ju nog säkert det att det ska bli fred i Ukraina. Exakt hur det här ska gå till, det vet vi inte riktigt ännu. Den 20 januari tillträder han, så vi får säkert skäl att återkomma till det här också i podden. Men det har hänt andra saker i världen, Maja.
Ja, surprise, surprise, Alexander. Det har hänt grejer i Mellanöstern i år. Om vi skulle ha en tidsmaskin hit och ta hit Maja från januari 2024, så nej, hon skulle inte förvänta sig fred i hela Mellanöstern i slutet av året. Men hon skulle säkert bli chockerad av att höra att det ännu strids och bombas i Gazaremsan. Det känns ju verkligen som en jättelångt utdragen situation där det lovas vapenvila nu som då, men det dras ju alltid tillbaka i sista minut. Och jag tittar på rubrikerna på svenska.yle.fi både i början och slutet av året om Gaza. Och det handlar nu om folkmordsanklagelser och humanitära kriser på båda ändorna av året.
Men om vi ser på Mellanöstern så där på det stora hela, så det har ju hänt saker där ändå. Eller liksom, vad ska man kalla det? Vändpunkter finns i alla fall.
Jo, en av de här vändpunkterna så kan man ju se personsökarattackerna på medlemmarna av den här libanesiska milisen Hezbollah i september. Och det var ju det då alltså att Israel hade planterat sprängmedel i personsökare som användes av Hezbollah-medlemmar. Och efter den här attacken så trappades ju konflikten mellan Israel och Hezbollah upp rejält. Och nu efteråt så ser vi att efter stora evakueringar och närmare 4000 döda så har de här parterna kommit fram till en vapenvila. Och nu är det då dels upp till Hezbollah och Israel att hålla den, dels upp till den libanesiska militären och FN att hålla styr på Hezbollah.
Mm.
Det vi också har sett i år är vad Svenska Yles utrikesreporter Josefin Flemmich kallar för en hemsk tennismatch med missiler som två av Mellanösterns stormakter engagerar i. Det är frågan om attacker från och till Iran och Israel, och det återstår att se hur den här situationen utvecklas 2025. En annan sak som definierar 2024 i Mellanöstern är ju då det här fallet av Al-Assad-regimen. Det här har vi väntat på i 14 år, sa Syrien och Vasabon Ali Al-Mahmoud till Svenska Yle. Det har varit verkligen en lättnadens suck för många i Syrien att den här diktatorn blev störtad av rebellgrupper. Men om vi ska blicka framåt så nu är det ju upp till de här rebellgrupperna att organisera sig och bevisa att de kan styra landet, vilket kan bli svårt eftersom att en del faktiskt klassas som terrorister. Vad tar du, Alexander, med dig från 2024 i Mellanöstern?
Jag minns att jag i nyhetspodden intervjuade Mellanöstern-experten Aron Lund, och lite hoppfullt så skrev jag en fråga som jag skulle ställa honom om ifall 2025 kan bli fredens år i Mellanöstern. Och ju längre intervjun med Aron Lund gick så insåg jag att det här barkar nu inte åt det hållet som jag trodde. Men jag ställde den ändå hoppfull om att nästa år så skulle allting bli bra, och han svarade tvärt nej. Jag tar med mig fortsatta konflikter med ett hopp om att det kan lösa sig nästa år.
Ja, vi kanske kan hålla tummarna till 2026 då istället.
Om vi riktar blickarna på Finland. Här hemma så har regeringen med statsminister Petteri Orpo i spetsen fortsatt jobba med att balansera Finlands ekonomi. Det är ju det de vill göra nu när de sitter i regeringen. I våras blev det klart att finansminister Riikka Purra gick in i regeringens rambudgetförhandlingar med målet att hitta ytterligare 2 miljarder euro som kan skäras ner och 1 miljard euro som kan komma in i statskassan genom extra skatter för att då balansera den här ekonomin. De här förhandlingarna resulterar i att den allmänna momsen höjdes från 24% till 25,5% och att många av sparlyktorna riktades mot social- och hälsovården. Hela året hade haglat nyheter om att det ena välfärdsområdet efter det andra har svårt att få ekonomin att gå ihop och klara av att både ta hand om de som är sjuka och sina egna pengaflöden. Regeringen har riktat sparkram mot social- och hälsovården. Det här har synts bland annat i att Lojo BB har stängt sina dörrar. Dygnet runt jouren i Kemi, Salo och Nyslott bland annat stänger. Vården av cancerpatienter tar slut i Raseborg med mera. Dessutom har det stormat i riksdagens social- och hälsovårdsutskott som leds av Socialdemokraternas Krista Kiuru. Det är det här utskottet som bereder de lagarna som riksdagen sen ska klubba igenom, och oppositionspartierna, de har inte varit nöjda med de här lagarna, så de har stundvis stormat ut ur möte med utskottet. Utskottets ordförande Krista Kiuru och viceordförande Mia Laiho från Samlingspartiet har kritiserat varandra för att slöja ner behandlingen av lagarna. Kiuru har kritiserat regeringen och sagt att de gång på gång har krävt att nya saker ska läggas till i utskottets betänkande, och dessutom så tycker Kiuru att det är orättvist att det nu är utskottet som ska pekas ut som skyldiga för de stora nedskärningarna i vården som regeringen egentligen vill föra igenom.
Hallitus tekee ikimuistoiset, historialliset leikkaukset sosiaali- ja terveysvaliokuntaa apuna käyttäen.
Maija, finns det någon ljusglimt du kan plocka ur det här?
Ljusglimt och ljusglimt. Vi hör jättemycket från huvudstadsregionen om verksamheter som stängs ner. Men om jag får lyfta upp någonting positivt som Vasabo och österbottning så är jag glad att vi får ha våra nattjourer kvar här, både i Vasa och Jakobstad.
Mm.
Ja. En dag som har satt sig på hjärnan nästan som ett blixtminne för mig är nog 2 april i år, då en 12-åring tog med sig ett vapen till Virtolan koulu i Vanda. Det här då med följden att 2 flickor skadades och att en pojke faktiskt miste livet. Det här var en sån där nyhet som man följde med minut för minut, och det är klart att det sätter sig speciellt på minne då det handlar om ett barn som far illa. Dessutom var det inte enda skolskjutningsnyheten på en ganska kort period, utan några veckor tidigare hade det varit nära ögat att en 23-årig kvinna skulle ha tagit ett vapen till en läroinrättning i Vasa. Som tur stoppades hon i tid för att hon hann göra verklighet av sina hot.
Och de här nyheterna har ju lyfts upp också internationellt och lagts in i den här mappen av finländska skolskjutningar. Då jag såg de första nyheterna om en skolskjutning i Vanda så gick mina reaktioner, mina tankar direkt till skolskjutningarna i Jokela 2007 och Kauhajoki 2008. Skolskjutningen i Vanda 2024 kommer helt klart att sätta sig på minne på samma sätt, och både här i Finland och internationellt. No, inget år utan en gate, en hederlig gammal politisk skandal. Nikotinpåsgate är det jag talar om. Maja, det fanns ju, först fanns det 2 smaker, sen fanns det 5 och nu finns det 2 smaker igen som nikotinpåsar får ha i framtiden. Mm. Minns du, Maja, vilka de här 5 smakerna är?
Den här nyheten måste jag erkänna att jag följde inte med jättenoggrant. Men jag tror att det har att göra med mint och med trä.
Mm. Du är någonting på spåren. Det här grundar ju sig i att i oktober så klubbar riksdagen igenom en ny tobakslag som handlar om då vilka smaker nikotinpåsar, alltså det här vita snuset, ska få ha i framtiden. Grunden i den nya lagen har varit att lägga en övre gräns för hur mycket nikotin som nikotinpåsarna får innehålla. Nu blir det då högst 16,6 milligram per gram. Och att förbjuda till exempel försäljning av nikotinpåsar på nätet. Men man ville också begränsa vilka smaker de här nikotinpåsarna skulle få, med motiveringen att de inte skulle locka barn att använda nikotinpåsar. Först var det då som sagt tal om mint och mentol, men i sista stund så kom det in ännu några nya smaker. Förutom mentol och mint också te, rosmarin, ingefära och trä. Det här väckte förundran framförallt hos vd:n för nikotinpåstillverkaren Valo Sweden, som börjar se en koppling mellan social- och hälsovårdsministeriets lista på godkända smaker och en lista på de smaker som bolaget Strängbergs Habit Factory i Jakobstad tillverkar. Här väcktes då kritik eftersom regeringspartiet SFP har starkt stöd i just Jakobstad. Partiets tidigare ordförande Anna-Maja Henriksson är hemma från just Jakobstad, och enligt tidningen Helsingin Sanomat så var det just Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare som hade tagit in och presenterat den här nya listan på smaker. Och då blev det då en fråga att spelar någon nu politiskt spel för egen vinning på något sätt? Den ansvariga ministern Sanni Grahn-Laasonen valde efter den här uppståndelsen att den här lagen inte skulle klubbas igenom med de här trä- och rosmarinsmakerna, utan den skulle beredas på nytt. En ny lista på smaker togs då fram där bara mint och mentol fanns med. Det här är då det som kallas för vuxna smaker. Du sa, Maja, att du har inte hängt jättemycket med i den här nyhetsflödet, men vad tar du med dig av den här debatten?
Det jag tar med mig från den här debatten är att ett tobaksfritt och nikotinfritt Finland 2030 verkar bli ganska svårt att hålla. Vad tror du?
Jag tycker att det var intressant att samtidigt som det alltså då är några dagar, bara 5 år tills Finland ska vara nikotinfritt, eller mindre än 5% av befolkningen ska använda nikotin, så handlar diskussionen inte om hur man ska få folk att sluta använda nikotinpåsar, utan istället vilka smaker som ska tillåtas på de här påsarna. Nåja, nu när vi då har räknat upp nyhetshändelser från året har gått, så känns det som att det ändå så där, det handlar om överhängande negativa eller tråkiga nyheter på något sätt som man minns tillbaka på. Håller du med om det här?
Ja, jag tog mig friheten att kolla igenom årets avsnitt av Nyhetspodden. Mm. Så gott som alla var negativa. Mm. Vi har till och med lyckats koppla sommar-OS till terrorism.
Oj nej.
Men jag tänker spinna det här till något positivt och lyfta upp något roligt med sommar-OS. Minns du den där turkiska skytten och hur cool han såg ut?
Han som bara hade handen i fickan och stod och sköt som att han skulle ha, som att han skulle koka gröt ungefär.
Exakt, en turkisk Simo Häyhä, tänkte jag lite.
Ungefär.
Förstås också breakdansaren Reagan.
Som i alla fall min TikTok exploderade av då hon låg om och kramade sig på marken.
Jo, sommar-OS bjöd verkligen på underhållning i form av memes och sport. Till och med för mig som inte ens annars kollar på idrott. Mm. Vad vill du, Alexander, ta med dig till nästa år?
No, jag är nu den här tråkiga på festen som konstaterar att någonting som jag tar med mig in i 2025 är den här känslan av att vårt samhälle mår inte jättebra just nu. Mm. Nyheterna den senaste tiden har, till och med då det handlar om Finlands Lucia, så har det handlat om rasism mot Finlands Lucia. En händelse som borde sprida ljus och glädje har blivit befläckad av en rasismskandal. Som tur så sprider Daniela Ovuusu Finlands Lucia också ljus. Och som en motreaktion mot den här rasismen så verkar det som att Lucia-insamlingen, alltså pengainsamlingen som samlar in medel åt barnfamiljer som hade svårt och tungt i Finland, den drar in mer pengar än någonsin förr. Så det känns som att det finns hopp för ett ljusare samhällsklimat år 2025.
Jo, det var jättefint och det får vi verkligen hoppas på.
Exakt. Tack så mycket för det här, Maja.
Tack.
Du lyssnar på årets sista nyhetspodd från Svenska Yle. Vi går nu på en liten julpaus och återkommer nästa gång på morgonen den 7 januari med nya nyheter och nya avsnitt varje vardag. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström. Jag heter Alexander Bejar och för mig återstår nu bara att säga god jul och gott nytt år, så hörs vi igen nästa år.